Men det är jätteroligt att vara här. Jag har varit i Katrineholm många gånger. Jag tror kanske när jag var i 10-årsåldern, då åkte vi från Nyköping och alla andra städer i Sörmland hit på, om det var första maj eller Kristi himmelsfärd eller någonting, det var ungdomsdagar. Och vi fick sätta oss i en buss och åka från Nyköping och vara här en hel dag. Det var jättespännande när man var 10 år. Sen har jag varit här flera gånger som missionär i Kenya också. Därför att ni är ju en Kenya-missionerande församling. Ni har i alla fall varit. Ni har haft missionärer i Kenya. De första tror jag var Arne och Birgit Florin, som jobbade i Kenya i många år och som var mina arbetskamrater. Arne är nu hemma hos Herren, men Bibi lever och bor i Kalmar. Jag pratar med henne ibland. Jag träffar också Maria. Var sitter du någonstans nu då? Där sitter du, ja. Och Kimmo som var i Kenya för också ganska många år sedan, men jobbade som missionärer utsända av Katrineholm. Så jag har varit här många gånger och suttit med missionsrådet och pratat mission och fastigheter och understöd och allt möjligt under min tid när jag jobbade i Kenya. Sista gången jag var här, jag tror att det måste vara 20 år sedan, då jobbade jag på PMU och vi hade startat upp ett projekt som hette att bygga Guds rike tillsammans. Och vi träffade alla våra partner runt omkring i hela världen. Och vi diskuterade med dem, vad ska vi göra tillsammans? Hur ska vi jobba tillsammans? Vilken strategi ska vi ha? Vad vill Gud i våra länder? Och så vidare. Och den gången skulle jag åka till Pakistan. Och jag var så rädd. Jag var så fruktansvärd. Jag är aldrig rädd. Jag älskar att resa. Men den dagen var jag rädd. Och av någon anledning så var jag här och kände mig dödsförskräckt för att åka till Pakistan på eftermiddagen. Och jag vet inte varför, för jag är aldrig, som sagt, aldrig rädd. Så jag bad äldstebröderna lägga händerna på mig och be för mig den dagen. Att Gud skulle ta bort den här rädslan och beskydda och bevara mig. Vad det nu var som kanske skulle hända. Så tack för den förbönen. För sen åkte jag på eftermiddagen. Kom fram. Det var skottlossning på flygplatsen i Islamabad. Man hade skjutit någon av politikerna. Och det var riktigt rörigt när vi gick av planet och skulle åka till stället där vi skulle ha den här konferensen. Och det var väldigt känsligt också att samla kristna människor i det här muslimska landet och i synnerhet i Islamabad. Men vi hade en fantastisk vecka. Och vi kände oss helt beskyddade när vi kom fram. Så tack för de förbönerna om det är någon av er äldste bröder som fortfarande lever, höll jag på att säga. Det hjälper alltid med bön. Och som sagt, jag heter Maud. Jag kommer från Nyköping. Innan jag börjar prata om PMU ska jag berätta lite vem jag är. Innan jag föddes så träffades förstås mina föräldrar och de blev med barn. Och de var jättelyckliga för att de visste att de skulle få en son. Och sonen fick namnet Torbjörn. Men så föddes Torbjörn och var en flicka. Så det blev lite besvärligt där med namnet. Så flickan fick heta Maud istället. Men när Maud sen blev någon månad gammal så bar de fram henne. Så där som vi gör i pingstkyrkor, vi döper inte barn, vi välsignar barnen. Så bar de fram mig och de bad för mig i kyrkan i Philadelphia i Nyköping. Och så säger mina föräldrar då till Gud att det här barnet vill vi Gud att du ska göra till missionär. Det sa de aldrig till mig, tack och lov. Men hela min uppväxttid, så av någon anledning så kände jag att jag måste bli missionär. Men samtidigt kände jag att det vill jag absolut inte. Och hur och var och så. Men vi hade missionärer från Liberia som kom och berättade alla möjliga sådana där gammaldags missionshistorier om trolldoktorer och otäcka djur och så vidare. Och det var ju jättespännande och jag trodde att kanske jag ska åka till Liberia när jag blir stor. Inte som missionär, för pappa och mamma hade aldrig sagt någonting om det. Men jag kände i mitt hjärta att jag hade någonting som jag inte förstod. Och en dag så frågade mamma mig och min syrra, vad ska ni bli när ni blir stora? Och vi hittade på någonting där och jag kände att jag ljuger. Jag ska bli missionär, men det kan jag ju inte säga. Jag är 8 år, hur kan jag veta det? Men jag visste det. Och mamma tittade på mig och frågade, du kanske ska bli missionär? Nej, sa jag, det ska jag inte. Och tänkte, som sagt, 8 år, vad kan jag veta? Men jag kom aldrig ifrån det här. Utan Gud pockade på mig år efter år. Och när jag var 13-14 år så hade vi ett möte i Nyköping. Där jag vet inte, satt alldeles ensam. Alla de andra ungdomarna var någon annanstans. Och så var de här Liberia-missionärerna där och pratade och läste Jesu ord. Att jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Och det där riktigt tog så hårt. Jag bara kände, det här är vad jag vill göra. Det här vill jag göra. Men så vill jag inte bli sjuksköterska. Och jag vill inte bli läkare. Jag vill inte bli lärare. Jag ville jobba med administration. Och har ni hört talas om missionärer som jobbar med administration? I alla fall hade ingen det i Nyköping när jag började prata om det. Men jag läste bokföring och sådana här saker, management och så. Och tänkte, ja, om ni Gud har kallat mig så får han ju öppna en dörr. Så fick jag en inbjudan att åka med en familj till Kenya. Som skulle jobba på ett sjukhus. Han skulle jobba på ett sjukhus och behövde en läkarsekreterare. För den han skulle ha var gravid. Och jag som haft resfeber sedan jag var 3 år och blev fastbunden med ett rep i sandlådan i Nyköping. Jag hoppade naturligtvis på det här på direkten nästan utan att fråga Gud. Och så åkte jag till Kenya och jobbade där. Och såg in i missionsarbetet och såg vad de behövde rent administrativt. Och så kände jag, men här ska jag vara. Men jag säger ingenting till någon, utan Gud, är det här du? Då fixar du det här. Så jag sa ingenting till en enda människa. Så var jag med, de som jag var tillsammans med i Kenya, kom från en annan kyrka i Stockholm. Så hade de välkomstmöte och så fick jag också säga någonting, för vi hade varit ute och haft lite möten tillsammans. Så kommer det fram med farbror efter mötet och så säger han, ja, det var intressant att höra vad du hade att säga. Skulle du vilja åka tillbaka till Kenya? Jag sa, ja, ska jag gärna göra, så. Ja, men det kan du göra, sa han. För jag heter Harry Lindqvist och jag är ledare för Läkarmissionen och vi söker just den typen av ungdomar som du är. Så vi tar hand om allt. Du får underhåll i 2 år. Vi betalar allting. Hyra och bil och resa och alltihopa i 2 år. Men du måste ha en församling bakom dig. Ja. Så jag var ju alldeles chockad naturligtvis. Åkte hem till Nyköping till äldste där och frågade om de kunde tänka sig att stå bakom mig. Ja, sa de, det är bara 2 år. Så när 1,5 år hade gått och jag kände att jag hade börjat komma in i arbetet i Kenya. Då var det bara 1,5 år kvar så tänkte jag, Gud, du kunde inte ha menat att jag bara skulle vara här i 2 år. Så jag bad. Och hur det än blev så de där 2 åren som Läkarmissionen skulle stödja mig, de blev 15. Sen tyckte Läkarmissionen att men nu borde väl Philadelphia-församlingen i Nyköping kunna ta över. Och det gjorde de plus en del andra församlingar. Så jag har jobbat i Kenya i 25 år. Jag har jobbat på huvudkontoret, satt upp huvudkontor, köpt fastigheter, lagt upp administration, jobbat med stadgar. Hur kristet låter det här? Men det här är alldeles otroligt nödvändigt för att en organisation ska fungera. Det vet ju vi här hemma också. Vi har också stadgar. Vi har huvudkontor och vi har räkenskaper och sådär. Och det har jag jobbat med i Nairobi. Så när jag hade jobbat i Nairobi, sen jobbade jag församlingsarbete också naturligtvis och ute i kyrkor och så. Efter 25 år i Kenya så kommer PMU och säger att nu tycker vi att du ska komma hem. Nej, så jag, det tycker inte jag. Ja, men du kan väl be i alla fall lite. Ja, jag ber, sa jag, men jag tycker inte att jag vill komma hem. Och så bad jag och så frågade jag mina kollegor, mina kenyanska kollegor, för jag tänkte de kan inte vilja att jag ska åka hem. Och så frågade jag min pastor, så svarade han, men må det klart du ska åka hem. Du blir mycket bättre ambassadör för oss i Sverige än du kan vara när du är här. Åk hem. Och så pratade jag med kontaktförsamlingen i Linköping som jag jobbade med mest varje dag. Det är klart du ska åka hem, sa han, på PMU, det blir jättebra. Ja, så jag kom hem och jobbade på PMU ett år eller två. Så helt plötsligt så var jag vice direktor på PMU efter två år. Och efter några år till så var jag direktor. Och jag var helt chockad. Hur Gud ledde ifrån det ena till det andra. Men jag visste vad Gud hade kallat mig till. Och jag visste att han hade kallat mig. Idag jobbar jag på second hand i Botkyrka. I Tumbas second hand butik. Och jag står och säljer, jag pratar med folk. Men den uppgift som jag känner allra starkast för idag på second hand butiken, det är alla ungdomar som vi har som jobbar hos oss. Jag står med dem i kassan. Jag pratar med dem. Och de vet vem jag är. Och de har så många frågor om kallelse. Så många frågor om att bli missionär. Så många frågor om att tjäna Gud. Så min kallelse i second hand butiken, det är att vara missionär till de här ungdomarna som finns i församlingen. Som aldrig har tid att träffas egentligen. Men där har vi några timmar på lördagsförmiddagarna när vi får prata med varandra. Jag ger er det som ett tips. Ta med ungdomarna och låt dem få bli, vad heter det? Var mentor för dem i second hand butiken trots att man har allt andra att göra. Men nu ska vi prata PMU. Vad betyder PMU? Är det någon som vet vad PMU betyder? Du som jobbar på second hand. Bra! Pingstmissionens utvecklingssamarbete. Många brukar säga Pingstmissionens ulandshjälp. För det hette vi förr. Och vi som är lite äldre, vi kommer ihåg det så. Men vi heter Pingstmissionens utvecklingssamarbete. För vi tror inte att vi kommer från Sverige med pås pengar och säger nu ska vi göra det här för er. Utan det är ett samarbete där vi samarbetar tillsammans med våra församlingar och samarbetspartner som vi har. Och tillsammans så beslutar vi vad vi ska göra med de här pengarna. Så att det bär frukt och att det finns ett ägarskap till det vi gör i de här länderna. Så att det inte det blir som missionärerna som åkte till Sudan och grävde en brunn och satte en pump. Och sen efter ett par år så gick pumpen sönder och så skriver de ifrån Sudan och säger kan ni komma ut och hjälpa oss att laga pumpen? För de hade inte fått lära sig att laga pumpen. Vi måste jobba på ett sånt sätt att arbetet bär sig självt. Och det här jobbar vi jättemycket med runt omkring i hela världen. Just nu jobbar vi bara i 30 länder. När jag kom till PMU 97, då jobbade vi i 80 länder. Med partners som ofta hade kommit till genom att vi hade haft missionsarbete. Ni vet, vi började vårt missionsarbete i Pingst på 1920-talet. Det är över 100 år sedan. När människor kände kallelse till att åka till Afrika, Brasilien och andra ställen. De visste inte ens var i världen de här platserna låg som de kände kallelse till. Men de kände att Gud hade kallat dem. Och det fick kosta vad det kosta ville. En del packades allt vad de hade med sig i en trälåda som sen skulle kunna bli deras kista. Om det var så att de måste ge sina liv. Det kallar jag kallelse. Och de byggde upp ett arbete. Ibland väldigt, väldigt svårt. Ibland berättade de att för att få barn att börja gå i skolan så fick de ge dem socker. Lite socker. För att de skulle komma till skolan och vilja lära sig någonting. Idag så har vi sett skörden av det här arbetet som kostade så mycket för 100 år sedan. Idag har vi ett pansarsjukhus i Kongo. Vi har en man som har vunnit pris efter pris, till och med Nobels fredspris, Dr. Mukwege. Vi har människor som är otroligt duktiga och som har lett sina länder och sina samfund fram till någonting som är så mycket, mycket större. Det är fantastiskt att få vara med och jobba med mission. Jag älskar mission. Jag älskar vad vi får göra. Jag har jobbat som sagt när jag skulle åka till Pakistan då. Eller när jag kom hem och jobbade på PMU så fick jag först frågan om att ta över Tanzania som land. För då hade vi en massa SIDA-finansierade projekt som skulle slutrapporteras. Och jag fick det där i mina händer. 23 stycken skulle slutrapporteras från september till december. Det var tufft. Men det gick. Och sen har vi ju haft Sida-finansierade projekt hur länge som helst. Statens pengar. Vi har avsatt 1% av bruttonationalprodukten i Sverige att gå till utvecklingsarbete. Och vi har ju fått del av de här pengarna då genom PMU. Men nu är det så att vi har en regering som inte riktigt tycker att de vill satsa så här mycket pengar. Så i år har PMU fått mindre pengar än vad vi någonsin har fått tidigare. Och det gör det svårt för oss. För världen gråter ännu mycket mer idag än den någonsin har gråtit. Man gråter över hela världen. Om jag bara tar Kenya, den här veckan så fick jag brev. Maud, jag har 50 flickor som har kommit till mig den här veckan som vill börja skolan nu. De har sprungit ifrån sina föräldrar och sina pappor i synnerhet som vill omskära dem och gifta bort dem med äldre män. Och de vill inte. De vill gå i skolan. De har förstått att det egentligen är illegalt med kvinnlig omskärelse i Kenya. Och de har hört det här. De står 50 stycken hemma hos vår projekthandläggare i Kenya. Och hon skriver, Maud, vad ska jag göra? Och det här hör vi från så många ställen. Vad ska vi göra? Vi hör det från Gaza de här månaderna nu med oroligheterna där. I Betlehem satte man inte upp en julgran det här året. Utan man gick ut som kristna och böjde knä på det torget där julgranen skulle ha stått. Och bad om fred. Jag var med och jag berättade lite för er vad vi gör med våra Sida-pengar. Jag var med när vi invigde Panzisjukhuset i Bukavu, Kongo. Och då gick vi först till ett ställe där man hade undernärda barn. Det var det magraste barn jag har sett i mitt liv. Och så en av sköterskorna sa, kom och hälsa på en liten flicka som ligger i en säng här. Så vi gick. Då var det en liten tjej. Hon var så mager. Hon var 7 år tror jag. Hon sa, hennes föräldrar svalt ihjäl. Och hon kom hit med sin bror, men han var i så dåligt skick så han dog också. Och nu är hon ensam kvar. Och hon ligger här och hon har ingen livslust. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi hjälper henne så att hon får mat och omvårdnad och sådär. Men hur ska vi ge henne livslust? Så var det någon som gick dit och gav henne ett skynke. Ni vet sådana här skynken som man har i Afrika. Som alla kvinnor har i Afrika. Det mest användbara som finns i hela Afrika. Man snyter sig i det, man gråter i det, man bär barn med det. Man har det som kläder. Alltså det är så användbart. Den här lilla tjejen fick ett sånt skynke och en docka. Och vet ni vad hon gjorde? Hon tog skynket och så band hon det om sig och dockan. Och så blev hon en människa som hade ett värde. Hon hade ett skynke och hon hade ett barn. Och från den stunden så börjar hon bli bättre. Idag är hon adopterad av en sjuksköterska och har gått i skolan i flera år. Men det började med ett sjukhus som tog emot henne och som såg hennes nöd, som gav henne ett skynke och en docka. Men i våra Sida-pengar, eller våra pengar som vi samlar in i våra second hand-butiker. Våra arbetstimmar i second hand-butiker. Våra offer ifrån kyrkorna. De gör så stor skillnad. De gör så stor skillnad. Och vi som har förmånen att få vara ute och se vad de gör. Vi slutar aldrig be om er. Så idag är jag här för att fråga er om ni vill vara med och hjälpa oss ännu mer. Ni har visserligen gett oss otroligt mycket pengar. Men ni ser ju välmående ut ändå. Så om det skulle vara så att någon av er inte har blivit månadsgivare än för PMU, så har ni alla chanser idag. Det finns ett papper här ute, jag står utanför dörren här sen. Där det står precis som man gör och man kan gå hem och fylla i det här på datorn och skicka in det till PMU. Du kan ge 10 kronor i månaden, du kan ge 100, du kan ge 1000. Det spelar inga, alla pengar är jätteviktiga. Men framförallt så ska ni få stora välsignelser ifrån Gud. För han, jag vet att han kommer att säga en dag att, eller fråga oss en dag vad vi har gjort. Såg vi dem som var hungriga? Såg vi dem som var törstiga? Såg vi dem som var fängslade? Vi gör ett fantastiskt arbete på second hand butiker med sådana som kommer från kriminalvården. Och vi är så lyckliga i Botkyrka. Vi har bett till Gud för alla de som jobbar hos oss att de ska bli frälsta framför allt. Och vi har fått döpa en. Vi hade ju velat se en helt stor väckelse, men vi har fått döpa en. Och sett att hans liv har blivit helt förändrat och förvandlat. I vår second hand butik har vi också en av våra diakoner i kyrkan som är en gång i veckan. Och det står tydligt att hon är anträffbar en dag i veckan och sitter i ett rum. Och hon har så många samtal. Det kan också vara en idé för er second hand butik. Vi pratar med så många människor. Men hörni, allt det här gör vi därför att Gud har kallat oss till att gå ut i hela världen med evangelium och hjälpa människor. Framförallt till att ta emot Jesus. Till att lära känna Jesus. Till att få den vän som bara Jesus kan vara. Det finns ingen annan vän. Och det finns så många, tror jag, i våra församlingar som har en kallelse på olika sätt. Jag ser på våra ungdomar hemma i Botkyrka. Förra söndagen så var jag förebedjare. Då kom det fram två tjejer som var 15 år. Och sa, Maud, kan inte du be för oss? För vi vet inte vad vi vill, men det är något konstigt som vi känner. Men vi vill känna Gud. Jag sa, det är inget konstigt ni känner. Det Gud kallar. Och så bad vi tillsammans och sa, kan inte vi få komma hem till dig och prata om det här? Jo, men absolut, kom på söndag. Ja, så de skulle komma idag, men så blev en sjuk som kommer på söndag nästa vecka. Alltså det finns så många som undrar över livet. Och så finns det ett ord i Bibeln som jag bara älskar. Jag glömde min egen bibel i bilen, så jag fick låna Josefinas bibel här nu. Men ordet är detsamma i alla biblar. Och det står i Efesierbrevet, det andra kapitlet. Vi, det betyder du och jag, vi allihopa här. Vi är hans verk. Vi är inte vem som helst. Vi är hans verk, Guds verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar. Hör nu. Som Gud från början har bestämt oss till. Fattar jag? Det är liksom inte ogenomtänkt. Tänk att i tidens början, när Gud skapade himmel och jord, när han sa var det ljus och det blev ljus istället för mörker, när han skapade allt, så skapade han också goda gärningar och bestämde goda gärningar som du och jag skulle göra. Och jag tror ju att när vi får tag i vad som är de goda gärningar Gud vill att jag ska göra, att vi ska göra, då finner vi den största lycka som man kan få på jorden. För då hamnar vi rätt, då hamnar vi i Guds välbehag. Då känner vi att vi får svar på våra böner. Då känner vi att vi får ledas till olika saker. Då känner vi att vi får be med människor. Då känner vi att vi får se förändringar och att vi får se resultat. Att vi får se människor frälsta, helade, upprättade. Vare sig vi är i Sverige eller vi är i Kenya eller något annat land. För det finns en Gud som har en väg för varenda en av oss. Och det spelar ingen roll om man är 90 år eller om man är 10 år eller 7 år eller 8 år som jag var när jag var helt övertygad om att jag hade en kallelse. Eller ni som är så där i min ålder, jag är ju inte så ung längre nu. Jag har suttit i en styrelse i Kenya som jag avgick ifrån Och så sa jag till dem att mitt liv är i 25-årsperioder. Först var jag i Sverige i 25 år. Sen var jag i Kenya i 25 år. Sen jobbade jag på PMU i 25 år. Nu är jag inne i min sista 25-årsperiod. Och då sa de, kom ska vi be för dig. Du får inte gå härifrån förrän du har gjort färdigt din sista 25-årsperiod. Och det har jag sagt till Gud att det vill jag göra. Så vi är många här som har långt kvar. Så att hela den sista 25-årsperioden också blir meningsfull. Så Gud välsigne församlingen i Katrineholm. Gud välsigne er för vad ni gör i second hand-butiken. Gud välsigne er för allt det ni offrar. För ni som är volontärer i second hand-butiken. Jag vet det är tröttsamt att gå upp ibland på lördagar eller andra dagar. Och ibland blir det mycket tungt att bära och allt är inte alltid så rent när det kommer till butiken och man vet inte hur man ska prismärka. Och inte alla som kommer och hjälper oss heller är jättelätta att jobba med. Men tänk vilka resultat vi får. Tänk på alla de människor som den här lilla tjejen, kanske med medel som hade kommit från PMU, bara fick ett skynke och en ducka och så blev hela hennes liv förvandlat. Var gärna med och stöd oss i PMU. Jag ber inte för egen sak. Jag ber för människor runt omkring i världen som jag vet behöver så mycket mer än vad vi någonsin kan behöva. Så Gud välsigne er i Katrineholm och tack för att vi fick komma.